When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna till Vagabonds resepodd, Resor med Vagabond. Idag så ska vi ge oss ut och resa i världen på ett annat sätt än vad vi tidigare har pratat om här i podden. Vi ska resa på två hjul och två hjul med motor. Och som gäst idag för att prata om det här har jag Gert Bergström. Välkommen!
Tack!
Du har ju rest med motorcykel över stora delar av världen, mer än de flesta skulle jag säga, i flera världsdelar. Åtminstone i Latinamerika, Asien, Europa och Nordamerika, om jag har räknat rätt.
Det stämmer.
Ja. Och vi ska prata lite om dina fantastiska, för det tycker jag, dina fantastiska motorcykelresor över hela världen. Och jag tänkte vi kunde väl börja med din allra senaste resa innan vi backar bandet. För att det var ju så att när coronan slog till så hade du gett dig iväg till Syditalien, var det inte så?
Ja, strax innan då så åkte jag och en kompis hade bestämt oss för att köra ner motorcykeln till södra Italien, förlänga säsongen, åka i oktober, komma ner början på november för att lämna den där, för att återkomma sen till våren.
Just det, det här var så förra hösten 2019 då. Då skulle ni hämta hem dem igen, eller köra hem dem igen rättare sagt, våren 2020.
Precis, den 18 april skulle vi flyga ner, men det gick ju inte så bra.
Nej, det gjorde ju inte det. Så nu står de kvar där nere på Italiens tå, i Pizzo.
I den lilla staden Pizzo står de. Ja, det är inte så bra. Men på vägen ner dit, då stannade jag till hos en kompis, Bengt, som har hem till Bengt på ön utav i Kungshamn. Och han och fiskade hummer. Och då undrar han, ska inte du hänga med till Colombia och Ecuador i februari? Nej, sa jag, det ska jag inte göra. Men jag återkom till nyårsafton och hjälpte han att servera på restaurangen. Och då undrade han om jag inte skulle med. Men jag tvekade.
Ja.
Men två veckor innan avfärd, då gav jag upp och sa, får jag följa med?
Härligt, du gick på känslan och instinkten.
Ja, ren instinkt var det. Och en god vän som pushar på och sa att det här ska du göra istället.
Ja. Så då får du iväg då precis under de sista skälvande veckorna av icke-pandemi så att säga, kan man säga.
Ja, det var det verkligen. Vi hade ju tenderat lite, men det var ju helt lugnt där borta, så att det var bara att åka.
Ja, och då hyrde ni motorcyklar på plats, för det är det mest praktiska att göra, inte att frakta dem. Du nämnde innan här innan vi gick in i studion att man kan faktiskt checka in motorcykeln på flyget och att det inte kostar en fullständig förmögenhet.
Nej.
Men det går alltså.
Det går bra, de som är ute på riktigt långa resor, de gör ju så för att köra sin egen motorcykel.
Ja. Men för den här resan, då, hur lång var resan i Colombia, Ecuador? Det var...
Vi hade motorcykelhyra i 22 dagar.
Ja, då lönar det sig att hyra så att säga.
Ja.
Ja, jag förstår. Nu får du berätta om den här resan i Colombia, Ecuador, för det låter ju... Alltså, väldigt många människor skulle vilja säga Colombia, hur kan man åka dit? Det är ju fullt av brottslighet och... knarkkarteller som strider med varandra. Vågar man åka till Colombia? Eller hur? Jag antar att du också fick höra den farhågan.
Ja, det var ju det som folk sa när jag nämnde det här. Det var precis det de sa. Jag tänkte att det är nog inte så. Och Bengt hade rekommendationer att det här var helt lugnt. Så vi åker dit och vi kör omkring där i 22 dagar. Och inte i ett enda tillfälle så kände jag mig det minsta osäker. På grund av sådana saker.
Nej, vad fick ni för bemötande med folk ni mötte då?
Otroligt vänlig. De var jätteglada att vi var där. Ja. Många rent tackade oss. Vad roligt att ni kommer. Hur har ni hittat hit?
Ja, just det. Det var ett exotiskt inslag. Två europeer på motorcykel.
Ja, första två veckorna så träffade vi nästan ingen som pratade engelska.
Nej. Kan ni någon spanska?
Nej, väldigt lite.
Ja.
Men det gick bra. Och det finns hotell och boenden, men det är ju latinsk turism runt om där. Väldigt, väldigt lite från Europa och USA också.
Just det. Men så höll er mycket på landsbygden, för det är lite grann motorcykelturismens karaktär är ju sådana. Man kanske inte åker runt i storstäder, det är inte det man längtar efter, utan det är åka på landsvägar, eller hur?
Åka på landsvägar, in i stora stan blir bara stopp och kö och varmt, så det vill vi undvika.
Mm. Var kom ni i Colombia och Ecuador någonstans? Du får berätta om några höjdpunkter på resan.
Ja, vi hyrde motorcykeln och startade i Cali, som är en miljonstad ändå.
Mm.
En liten grej måste jag ändå säga, att eftersom Bengt råkade tappa sitt pass i en taxibil i Cali. Aha. Och ett pass är ändå...
Det är väldigt viktigt, ja.
Ja, och det är ju lite valuta för den som hittar det.
Just det.
Men den taxichauffören letar upp oss ett dygn senare, så att det kändes som att det är något bra ställe att vara på.
Ja, han letar upp er för att ge tillbaka passet. Ja. Och det är väl också, det är min erfarenhet av, jag har ju inte rest och motorcykel, men mitt allmänt rest i världen är att det är, visst har jag drabbats av tjuvar och fick tjuvar och sådana saker, men jag har ju många gånger fler drabbats av en sån där, vad ska man säga, oförväntad vänlighet och schyssthet. Just att jag har också varit med om taxichaufförer som har sökt upp mig för att ge tillbaka en mobiltelefon som jag tappat i baksätet och liknande. Och folk som har sprungit efter mig från hotell och restauranger med min kamera. Jag är lite slarvig av mig. Mister, ni glömde den här. Det har ju hänt många gånger fler än att fick tjuvar slagit till.
Ja, verkligen.
Så samma. Det är väl kanske lite den lärdomen man gör av att resa. Att världen är faktiskt oftare så än motsatsen.
Så var det. Det hände ju ändå så att efter 2 dagar så märkte vi att det var väldigt lite trafik den här fredagen när vi körde söderut emot gränsen till Ecuador. Så, och till Bengt hade någon sagt att ni kanske ska fundera om ni ska fortsätta så här nästa dag. Och när vi kom fram till hotellet så säger de samma sak, har ni tänkt fortsätta imorgon? Det är en bra idé att inte göra det, för att det finns ju en annan gerilla än FARC då, ELN, i södern där. Och de har ju inte ingått något fredsavtal.
Nej, som FARC har gjort.
Och de har ju varit väldigt lugna nu en tid. Då. Men då hade man helt plötsligt kommit på att vi ska ha en som man sa, beväpnad generalstrejk.
Mm.
Och tyckte att ingen skulle ut på vägarna.
Nej, då är det en dålig idé att köra.
Det var en dålig idé, och då säger jag, jaha, ni måste bestämma hur ni ska göra. Eller förresten, säger han, och tittar på Bengt, tror du på Gud? Han tvekar, och då säger den här mannen, ja, om du tror på Gud kan du bara köra på, annars så får du bestämma själv.
Mm.
Så vi bestämde oss för att stanna. Det gällde ju bara ändå över helgen.
Ja,
så det blev 2 nätter extra, och sen fortsatte vi och allt var lugnt.
Ja, just det. Du har gjort så himla många resor, och vännen du pratar om här, det är Bengt Ove, antar jag.
Nej, det här är en annan
vän.
Nej, det här är Bengt Lostbom heter han, som jag träffade på första gången på en motorcykelresa i nordvästra USA, Oregon, Washington och bergen där,
ja,
2013.
Så ni träffades där?
Mm.
Ja, och sen har ni slagit följe.
Sen har vi slagit följe, ja, på några resor.
Ja, just det. Nej, förlåt, Bengt-Ove, jag sa Sven-Ove heter en andra reskamrat, ja.
Ja, han som åkte med till södra Italien.
Ja, just det.
Så året det. Innan ner till södra Spanien.
Ja, just det. Om vi backar bandet en bit här då, det här med att köra hoj, hur började det för dig? Egentligen.
Jag körde 1 år under 80-talet och sen blev det inte mer, då blev det barnvagn.
Mm.
Så bra tog den.
Mm.
Men sen 2002 så hade jag en lång kväll med en av mina absolut bästa kompisar, och då bestämde hon och jag att jag skulle köpa en motorcykel.
Mm.
Och på den vägen blev det.
Och då var barnen stora?
Ja, precis. Mitt barn var stort och jag har en dotter och hon var vuxen. Mer eller mindre. Så att det var helt okej. Och jag levde ensam.
Mm.
Och jag ville göra något. Och då köpte jag en motorcykel och började åka omkring. Körde inte så mycket, eller ganska mycket kilometer, men inte så långt bort och så. Men 2007, då fick jag följa med Thomas Eriksson då, på Eriksson Motorcycle Tours till Franska Alperna.
Just det. Och den här Eriksson Motorcycle Tours i Söderhamn, det är några som han du nämnde just nu, det är, som du har samarbetat mycket med och även varit, du har blivit så att säga motorcykelreseledare kan man väl säga.
Ja, för hans företag. Jag har kört färdledare åt han ganska många gånger också.
Just det.
Efter ett antal resor.
Ja. Mm. Alltså lite fördomsfullt så kan man tänker nog många att det här man skaffar motorcykel när man inte längre är 18 så att säga, kan vara en 50-årskris. Flera av mina vänner har skaffat motorcykelkort och motorcykel just när de har varit runt 50. Skulle du beskriva det som en 50-årskris det här?
Ja, och för mig var det kanske drygt 40-årskris.
Okej, okay, en 40-årskris.
Ja, men någonting sånt var det. Och den här resan till Franska Alperna, det blev en ögonöppnare. Då insåg jag att det fanns mycket att göra här. Jag körde inte en optimal modell, så därför så bytte jag motorcykel kan man säga som följd av det här. Mm. Och började också att gå kurser för att köra motorcykel. Via SMC då. Jo, det var väl den här resan ner till Franska Alperna med min första motorcykel som jag insåg att jag skulle behöva en annan motorcykelmodell och bytte då sen också på våren efter. Och därmed blev det ett helt annat typ av körning, mycket mer aktivt, och jag köpte alltså en sån adventure-modell. Och sen började jag också gå kurser för att verkligen lära mig att köra motorcykel, både via SMC då.
Mm. Ja. Vad är det för något? Motorcykel?
SMC, det är Sveriges motorcykelförening.
Ja, just det. De har kurser helt enkelt som man kör. Att köra lite skickligare på något sätt?
Eller? Ja, man lär sig känna sin motorcykel på ett helt annat sätt. Man lär sig förhålla sig i trafiken och så.
Mm.
Både på sådana små, man kör knixigt väldigt på go-kartbanan, men också på storbanan, dit jag faktiskt är på väg för att köra i Linköping på Mantorp nu i helgen.
Ja, okej. Okay. Alltså, det här med att köra utomlands kan ju för många svenskar vara lite av en skräck också. Själv har jag kört bil i ganska många länder och har lärt mig att det är okej, även om körstilen ofta är annorlunda. Nu har ju du kört i länder som jag tror att de allra flesta, även jag, skulle känna att nej, men där går min gräns. Jag skulle nog inte köra bil i Nepal, Tibet, Colombia, Ecuador, tror jag. Kan du säga någonting om just det här med trafikmentaliteten?
Ja, den är ju intensiv på många ställen.
Ja.
Den är absolut inte aggressiv.
Nej.
Inte i Colombia i alla fall. Absolut inte i Nepal. Den är mera innovativ. Man förhåller sig till varann.
Man blir inte lika upprörd när folk begår små misstag.
Nej, det är helt rätt. Och man tar stor hänsyn.
Just det. Men däremot så finns det kanske, ska jag säga, det är mindre fasta regler. Utan det finns det en lucka någonstans, då tar man den oavsett om det är rätt. Eller fel så att säga.
Man tar den och man kör emellan filer, och är det mycket trafik åt ett håll så blir det fler filer åt det hållet.
Mm, just det. Och vad heter det? Jag tänkte på det också att många som kör i framförallt kanske i Asien, mina vänner, de har sagt att det handlar väldigt mycket om att visa att man vill framåt. Man kan inte stå passivt och vänta på en lucka. Ibland måste man liksom köra hälften ut och börja visa att här ska jag fram så att säga. Är det någonting du känner igen?
Ja, jag känner igen det mycket väl. Och jag upplevde att det var precis samma sak i södra Italien.
Ja.
En hel kö med bilar, men det är bara att köra ut och så släpper de in den.
Ja, just det. Precis. Man måste visa. Mm. Lite grann som kanske som liksom lite grann nationalkaraktären också. Att man liksom, man är lite mer offensiv så att säga.
Absolut.
Man sitter inte och väntar på sin tur.
Nej.
Just det. Men vad är det som är så charmigt med att köra motorcykel och att köra motorcykel ut i världen så här? Hur skulle du beskriva känslan av att sitta på hojen och se landskapet passera förbi?
Ja, det är ju att jag istället för att åka bil, då blir det som att när man kör bil blir det som att titta på TV.
Mm.
Men här är jag med på riktigt. Och jag känner doften och jag hör ljuden, och så fort jag stannar och det är några människor i närheten, så är det väldigt vanligt att någon säger några ord och kommenterar vart man kommer ifrån.
Och det är mindre, eftersom du inte har massa plåter mellan dig och omgivningen, så fort du stannar så är det ju liksom, så kan du ju stå nära en människa så att säga.
Ja, det gör det. Ja. Och ofta när jag har hyrt en motorcykel så brukar jag sätta en svensk flagga på rutan eller så. Och då får de alltid nästan någon fram och säger att är man i Amerika, då är alltid någon, ah, min farfars bror kommer från Sverige.
Ja, just det. Ja. Du har gjort så himla många resor. Vi har pratat lite kort här om Colombia och Ecuador. Men vi var lite grann inne på Nepal. För du körde ju också för några år sedan från Nepal och upp till Tibet.
Ja.
Och då så var det inte bara du och någon av dina motorcykelkompisar. Du åkte med lite större gäng. Berätta om det.
Ja, det var att jag blev inbjuden av en hojkompis att hänga med det här gänget som han har varit med och dragit igång, kan man säga.
Mm.
De åker till Nepal via ett barn- och patienthem i Kathmandu som heter BAS, som har också en stödorganisation i Sverige. Så varje gång de åker dit så går lite pengar till den här organisationen. Så att när vi åkte dit så åkte vi runt lite först utan motorcykel och tittade på de här deras verksamhet bland annat. Och det var väldigt annorlunda kan vi säga.
Mm.
För det är ju inte så strukturerat och organiserat. Och, när vi skulle få våra motorcyklar så var det inte så vanligt att vi ska gå runt med ett protokoll och titta på eventuella skador.
Nej,
och titta om försäkringen fungerar. Och, förresten, försäkring, det fanns inte ens.
Nej.
Utan den håller du själv, sa han.
Ja, då hade en egen försäkring.
Ja, och man kan inte försäkra sig själv där nere på så sätt.
Nej.
Utan, och det var också så att när vi skulle åka, då blev det ingen organisation hur vi åker, utan nu åker vi, sa guiden, och så drog han. Och sen var det bara att hänga med.
Mm. Så drog ni från Kathmandu mot tibetanska gränsen då?
Ja.
Mm.
Och den stora huvudvägen, den fungerar ju fortfarande inte efter jordbävningen 14, när den bron över gränsfloden blev raserad.
Okej, så den är fortfarande raserad och är inte uppbyggd än.
Nej, så att vi fick åka på de något mindre vägarna som fram på eftermiddagen regnade sönder varje dag, eftersom det här var precis i slutet på monsunen då.
Så då snackar vi augusti, september eller?
September.
Ja, just det.
Så att det blev väldigt spännande. Men jag tycker om det. Det är lite bökigt också.
Det var grusvägar mycket?
Ja. Mm. Grus, lera, sten.
Mm.
Mm.
Ja.
När vi hade kommit så långt, så vi var inne på de vägarna, då fick vi vända på kvällen för att där hade vägen runnit bort.
Aj då.
Så vi fick leta husrum. Och vi hade ju kört förbi ganska många bussar på vägen upp med folk, så alla skulle leta husrum. Så det blev väldigt lokal, låg standard på det boendet. Men det var helt okej ändå.
Mm. Och så när man skulle fram nästa dag då, när man inte kom fram där på kvällen, fungerade samma väg samma dag eller fick du ta en annan rutt då? Eller?
Ja, det fanns ingen annan väg.
Nej,
utan
det var den vägen. Ja.
Vår guide åkte upp och hjälpte till och med lokalbefolkningen att bygga en övergång.
Okej, det gjorde man liksom handgripligen på plats där.
Och så kunde vi dra våra motorcyklar över och så fick de rekvirera följebil från andra hållet.
Wow.
Så vi fick bära över alla utrustning, reservdelar, packning och annat.
Just det. Och sen kom ni till gränsen mot Tibet. Hur är det att passera den gränsen?
Ja, det gick ändå rätt bra, tyckte de. Det tog 3 timmar.
Mm.
Och det är ju väldigt konstigt. Och de var väldigt noga. De talade om för oss att det får under inga som helst omständigheter förekomma att någon av er har en bok där Dalai Lama nämns vid namn någonstans.
Nej.
För att om någon skulle se den, då kommer ingen i gruppen att få åka in. Och jag kommer inte att få ha jobbet med.
Nej, jag förstår. Det är väldigt hård diktatur på det sättet. Ja.
Vi fick där också byta bilar igen. Mm. Då var det tvungen att vara en kinesisk bil med kinesisk guide. Och i den bilen sitter en webbkamera.
Mm-hmm. Så filmar er alltså? Så sänder också, eller? Nej.
Jag vet inte,
men de filmar er.
Det fanns möjlighet.
Ja, just det, en övervakningskamera.
Ja.
Det var Big Brother sees you där, kan man säga. Okej, och det här följebilen då som resebyrån har ordnat, det är då en servicebil då, antar jag då, som är med reservdelar och så.
Ja.
Mm. Och det kan ju leda oss in på ett annat ämne. Det går bra ofta, men ibland måste ju motorcyklarna krångla, tänker jag, och det händer saker. Vad har du varit med om för tekniska problem och strul och så?
Resor? I det här fallet så blev det ju lite punkteringar då. Men då hade ju filmaren en kille med som hela tiden kom och hjälpte till.
Ja.
Och så är det ju inte på många andra ställen, utan då får man ju fixa själv. Man har ju lite utrustning med sig och filmar. Man hyr motorcykel och skickar med punkar, repsatser och annat.
Mm.
Och så finns det ju alltid en hjälptelefon att skulle det hända något så får man höra av sig och så får vi lösa det på plats.
Om man får punka på bilen så har man ju ett reservdäck. Om man får punka på en motorcykel, då gör man som på en cykel då, man lagar slangen.
Ja, om man har slang i däck så lagar man slangen. Ja. Eller så byter man slang om man har sånt. Eller på många modeller kan det vara en slanglöst. Och då har man också som på bilen att man har borrar och pluggar. Och en liten kompressor med så.
Just det, så man kan få in så att det tätar så att säga på platsen.
Mm.
Ni har inte med reservhjul i den här bilen?
Nej.
Nej, det har man inte med sig. Nej. Det är lite för krångligt. Just det. Det var en resa. Du har gjort många fler resor och vi kan ju ta någonting lite närmare. Du har ju också kört upp till Lofoten. Från, du bor ju i Ånge. Ja. Nära Sveriges absoluta geografiska mitt.
Absolut.
Men det är en bra bit upp till Lofoten.
Ja, och den tur som jag har kört där då, och då har jag åkt med åt Eriksson och kört den där. Då kör vi Sverige upp, startar i Sundsvall, kör mm. Sverige upp och sen in i Finland vid Tornio, eller Övertornio.
Mm.
Och så köra finska norra inlandet. Vilket jag tycker är alldeles fantastiskt.
På vilket sätt då?
Det är så ödsligt och man får verkligen vara i sin egen bubbla och man får åka. Och där finns det verkligen minnen också efter kriget och allt var bränt. Inte bara städer och byar utan all skog, allt var bränt.
Ja.
Och sen kommer man upp och får köra längs den mytomspunna Enare träsk.
Mm.
Och så blir skogen kortare och kortare och kortare. Och precis när man går över gränsen in till Norge så blir det tvärslut och så stupar det ner och så är man i Arktis.
Häftigt.
Mm. Kör längs Laxälven ner och bort till Kirkenäs. Och är man då i en grupp som tycker om att åka lite extra, då fortsätter man bort mot ryska gränsen. Ner tar Jakobsälven som är gränsälven mot Ryssland och ser de norska posteringarna ner. Och signalspaningen på ryska sidan. Och så kommer man ner till Oscar den andres kapell.
Oscar den andres kapell? Okej. Okay. Den svenska kungen Oscar den andre. Alltså.
Ja, han var ju svensk kung över Norge.
Det stämmer. Det var han ju ända fram till början av 1900-talet.
Ja.
Ja, just det. Häftigt. Och hur lång tid tar det att köra från den här sträckan? Från Sundsvall då upp till
Nordkap? Sundsvall upp dit och så inte följt en vecka kanske. Och sen upp till, brukar vi åka ut på Vardö.
Mm.
Och åka upp till Hamningsberg som är ett övergivet fiskeläger där. Vi tar sen över till, upp till Nordkap då.
Mm.
Och sen därifrån ner på längs sexan och så ut till Alta och till Senja.
Mm.
Som ligger norr om Lofoten. Som är Norges näst största ö. Och är som Lofoten var tidigare.
Ah.
Näst, och det väldigt lite besök.
Kommer man över med en bro där eller?
Ja, mm. Väldigt lite besök där.
Ja, just det.
Mm. Fint. Och sen ner på Lofoten, längst ut på Å, så brukar vi bo där en par nätter. Och färjan över till Bodö och så norska kusten ner och in i Jämtland. Så brukar vi avsluta Östersund och då har det gått 14 dagar, 550 mil.
Ja, just det. På norska kusten ner sen, ja. Mm. Förbi Narvik och neråt. Ja. Ja, just det. Och då gör ni den här resan antar jag kanske mitt i sommaren?
Ja, alldeles i skiftet där juli, augusti. Så att det... vi ska få lite sista delen på midnattssolen också.
Bästa tiden, ja. Just det. Mm. När du reser runt, oavsett om du reser med en kompis eller du reser i grupp, så där, hur brukar ni bo? Har ni med i tält eller hur bor ni?
Nej, vi brukar bo relativt bra, kan man säga. Det finns olika typer av motorcykelturer naturligtvis, som allting annat. Men nej, då har åkt med sånt, då bor vi bra.
Och då bor ni tar in på lokala hotell,
ja,
helt enkelt.
Ja.
Har ni, jag tänkte det kan ju vara kanske svårt då, speciellt i ställen som Nepal och Tibet och sådär, att veta exakt när man kommer fram och sådär. Brukar ni förboka hotell eller kör ni mycket sådär från dag till dag eller?
Nej, då vi är i de här lite större grupperna, då är det ju alltid förbokat. Ja, man har lite marginal och man ser till att man har möjlighet att komma dit man ska verkligen.
Ja.
När jag har kört på två man hand och jag har byggt gruppen eller byggt rutten, då är det väldigt lätt till att jag har överskattat vår förmåga eller att det var lite jobbigt att hinna fram idag kanske. Men då bokar vi, brukar vi boka kvällen innan.
Mm. Via en app i mobilen, ja. Eller? Mm. Ja, det är ju så enkelt nu för tiden det där. Det är så, ja.
Det har funkat jättebra.
Ja. Så där har jag gjort när jag har tågluffat nu i modern tid, att jag har inte förbokat någonting hemifrån utan just i mobilen kvällen innan.
Mm.
Alltså så här, kvällen innan, ja, jag har en, liksom den kommande natten bokad då förstås, men liksom nästa kväll så att säga, så bokar jag då i mobilen för att ha stor flexibilitet, vilket tycker jag är underbart. För två år sedan, hösten 2018, så körde ju du och en kompis ner till Spanien och du berättade du innan här för mig att du så att säga byggde eller liksom planerade rutten i god tid hemifrån. Och jag tänkte vi kunde stanna lite grann där. Hur gör du när du bygger en rutt? Du sitter hemma vid datorn antar jag och planerar din rutt. Hur går du tillväga?
Jag vill ju verkligen se till att få små vägar. Jag vill undvika motorvägar. Jag vill undvika stora städer. Och jag vill åka i vackra naturområden. Det är ju utgångspunkten. Och sen har vi ett mål dit vi ska. Och så ska vi få ihop det under en tid som vi har till förfogande.
Och försöker undvika motorvägar?
Ja.
Så det är liksom icke motorvägar helt enkelt. Det är grundprincipen.
Så, ja, i det fallet så visst, då måste vi ta motorvägar. Till exempel då från Puttgarden och kanske förbi Hamburg. Men sen...
Okej, okay. Några transportsträckor kan du gå med på. Men det är inte det är liksom i så fall undantaget som bekräftar regeln. Och naturligtvis antar jag att du letar då efter natursköna sträckor helt enkelt.
Absolut, det gör jag. Och underhållande vägar då, så att det ska bli roligt att köra också.
Så bergsmassiv kan vara prioriterade?
Det är verkligen prio ett.
Ja, just det. Att hitta de där...
Bergsmassiv och floddalar.
Floddalar, ja just det.
Så därför blev jag så överraskad. Jag la ju in rutten på områden som jag hade hört talas om, men inte hade varit i. Och i tyska Winterberg, det är inte långt ifrån Ruhr, ändå ett otroligt vackert litet bergsområde att köra i. Och kanske ett av de bästa på sträckan var ju franska centralmassivet, söder om Clermont-Ferrand. Oj.
Och Pico de Europa körde ni igenom, den här bergskedjan som ligger i norra Spanien, strax innanför Biscayabukten.
Den hade jag hört talas om och hade som ett mål att den dit vill jag någon gång.
Ja, jag har själv åkt tåg över den, vilket är inte samma sak, men jag har sett den i alla fall.
Ja,
den
var
vacker.
Mycket, mycket vacker och så annorlunda mot de flesta andra berg jag har kört i.
Ja, just det. Jag minns det som att det var ett väldigt klimatskifte vid Biscayabukten, vid kusten, spanska nordkusten. Trots att det var mitt i juli så var det gråväder och regn och småkyligt. Nästan lite sådär som en dålig sommar i Östersund ungefär. Men så fort vi kom över Pico de Europa och ner på slätten på andra sidan så var det plötsligt liksom heta Spanien. Det var 30 grader och blå himmel och solsken.
Ja, vi hade ju ett makalöst oktoberväder i Pico de Europa med strålande sol och 10 grader varmt och så. Men som du säger, kom upp på högplatån på andra sidan och då är det så här 25 grader.
Ja, just det. Ja.
Och sen tog oss ju därifrån och in i Portugal. Och det var också något som många har pratat om, att det är så fint att köra motorcykel i Portugal.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och det var det verkligen.
På vilket sätt då?
Fantastiska vägar just för att köra motorcykel, men naturligtvis också annars. Väldigt lite trafik och... det är väldigt vackert. Men ändå överallt finns det fina ställen att gå in och käka en lunch på. Mycket trevliga boenden. Och
det var på Spanienresan ni tog Portugal också?
Ja, så då var vi ute i Cabo da Roca för att få västpunkten.
Ja, just det.
På Europa.
Och sen vet jag att ni körde ner till Tarifa som är en sån här surfarmetropol.
Ja.
Nere vid Atlantkusten i Spanien.
Ja, det är ju strax söder om Gibraltar. Det är sydpunkten på Europa.
Ja, just det. Och lite vildare vågor än vad det blir på Medelhavssidan sen.
Ja, det gör det. Och därifrån ser man ju över till Tanger och Atlasberget.
Ja, vad häftigt. Man ser Afrika från. Ja, det låter storslaget. Sen körde ni hem igen sen. Hur körde ni? Vilken rutt körde ni då?
Ja, det blev ju så att det här var ju höst. Så att vi lämnade motorcyklarna där. Hade ordnat ett garage. Och flög ner sen på våren. Och körde så långt österut då, längs sydkusten. Och så tog vi... östra sidan av Spanien. Och bara en liten bit från kusten så är det ju otroligt häftiga berg att åka i. Så lite turistiskt man kan tänka sig för.
Just det, bergskedjan och så upp där upp mot Katalonien och sen in i Frankrike.
Mm. Ja, sen in i Frankrike och kom ut vid...
Så kom ni till Collier.
Ja.
Mm, en, det var vackert.
En pärla i franska kusten. På grund av sin kulturhistoria så är kullarna helt obebyggd. Så den är bevarad gentemot alla andra städer som är byggt i kullarna runt om.
Häftigt. Och sen fortsätter ni upp mot Frankrike, schweiziska gränsen där. Djurabergen.
Kommer via Djurabergen. Och sneddar sen över för att jag vill hälsa på en bekant i Tyskland på ett ställe. Vi ska sova över där. Och sen åker vi via Harzbergen och hem.
I Tyskland? Ja. Vad är det Harzbergen märkvärdiga för?
Det är ju en verklig semesterort, tysk, och låger på gamla östsidan. Och där finns ju så otroligt fina korsvirkestäder.
Mm. Just det.
Som efter murens fall har blivit upprustade.
Ja, just det. Fint. Du har också åkt en hel del motorcykel i Nordamerika. Och det kan ju för många framstå som en sån här dröm. Många drömmer om en roadtrip. Då tänker man sig en bil eller en husbil kanske. Själv har jag gjort en railtrip kust till kust med tåg faktiskt i USA. Och du har gjort de här resorna med motorcykel då förstås. Så vilka är dina häftigaste amerikanska, nordamerikanska?
Ja, det är absolut nordväst. Det är Washington, Oregon och norra Kalifornien. Kaskadbergen, Kustbergen i Oregon och norra Sierra Nevada.
Just det. Nu pratar vi om det här området där det brinner just nu hösten 2020. Ganska rejält faktiskt. Ja.
Det brann även då när vi var där 2014 första gången.
Det brinner väl varje år där i stort sett. Ja. Även om det har brunnit eller brinner fortfarande ovanligt mycket just i år. Tyvärr, sorgligt nog. Men det brinner varje år. Och vad är det som är så speciellt med de här? Jag antar att det är ju en natur som till viss del påminner kanske om där du kommer ifrån, södra Norrland.
Ja, det gör det. Fast den är lite mer dramatisk.
Ja.
Skogen är högre, längre, grövre. Och avstånden är ganska stora. Men bergen och vägarna är så otroligt mycket häftigare.
Mm.
Det är väldigt lätt att åka där för att man blir aldrig överraskad av en amerikansk kurva.
Nej, varför inte?
Nej, därför att vägmästaren har haft en passare och den ändrar aldrig karaktär.
Okej, okay, så den är väldigt väl doserad menar du?
Väldigt väl doserad och själva kurvvinkeln ändrar sig inte.
Okej.
Okay. Den nyper aldrig.
Nej, jag förstår. Vilket det gör i Sverige och i Europa och
många andra ställen, men aldrig i Amerika.
Ja, okej. Okay. De har tänkt på det där. Tänk till lite extra.
Ja, skulle den göra så är det flera varningsskyltar långt innan.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och varje kurva har en rekommenderad hastighet.
Mm. Så att det är väldigt bra motorcykelland, kort sagt.
Mycket bra.
Mm. Är det rätt att undvika highways i USA då? Det finns bra vägar sidan om hela tiden.
Det gör det.
Mm. Så det var nordvästra USA, de här höga barrskogarna, Twin Peaksland för att använda en kulturell referens som spelades in där i början av 90-talet. Men du har också rest med motorcykel, vet jag, på östkusten, amerikanska östkusten.
Ja, New England, staterna. New England.
Ja, just det. Norr om New York var jag snackade
om. Ja, och det är ju alltså norra änden av Appalacherna.
Just det.
White Mountains och Green Mountains, Catskills. Jag blev väldigt positivt överraskad över att det var så mycket höga berg som jag inte alls trodde. Det är ju en av de svåraste och hårdaste klimaten som uppmätts i USA, finns ju där på Mount Washington.
Är det där i de här krokarna? Ja, just det. Och här åker man skidor på vintern? Eller?
Ja, Catskills är ju New York-bornas skidor. Just det. Kan man säga. Bara 2 timmar.
Just det, deras åre. Eller man ska kalla det för. Precis, New England. Men vi är kvar borta på andra sidan Atlanten, så tänkte jag vi beger oss tillbaka ner till Sydamerika. För jag vet att du har gjort en annan häftig Sydamerikaresa, och det är att resa ner genom hela Patagonien i stort sett.
Ja.
Det låter ju så häftigt.
Det var en 3 veckor underbar resa på 550 mil tror jag den är på, och 150 mil drygt var på grusvägar av skiftande kvalitet.
Mm. Men du gillar grusvägar?
Ja, det gör jag.
Annars kan man som bilist kan man ju tycka att grusvägar det smattrar och låter och skakar sig. Man vill helst upp på asfalt igen. Men som motorcyklist så är det, kan det vara ganska härligt.
Det kan vara väldigt, väldigt roligt. Och
vad är poängen med en grusväg då? Tycker du att det är lite mer äventyr? Eller?
Det är mer äventyr. Ja, det är det. Mer äventyr.
Ja, just det. Men Patagonien, också enorma avstånd.
Stor avstånd, det finns gott om tid att komma in i sin egen bubbla, att få vara där, att tänka i landskapet, och man ser kanske väldigt långt när man är ute på södra änden på Pampas, passerar en instansia och förstå att det är kanske någon mil innan man kommer till nästa. Är grusväg så kan du se ett dammoln och förstå att om en halvtimme kommer jag möta en bil.
Okej. Ja, just det. Det är så pass. Du ser dammolnet så långt innan liksom.
Mm.
Och ni körde ni fram och tillbaka mellan Chile och Argentina, eller hur gick rutten så att säga?
Ja, det gjorde den. Ja. Vi passerar ju Anderna flera gånger.
Ja, just det. För Patagonien delas ju mellan de två länderna.
Just det. Mm. Och den vackraste delen är ju, kanske den vackraste, men en väldigt fin del är just på chilenska sidan, det som kallas Carretera del Austral.
Mm.
Väldigt, väldigt vackert. Och sen åkte vi ner till de här kända glaciärerna vid Perito Moreno. Glaciären. Perito Moreno var ju en geograf som åkte omkring där och så. Var många platser uppkallade efter sig. Det är en känd glaciär.
Just det. Och naturligtvis, vi befinner oss söder om ekvatorn, så att ju längre söderut man kommer, desto kallare blir det.
Ja, det är
desto
det.
Mer arktiskt kan man inte säga då. Antarktiskt kan man väl säga då, blir det.
Ja, det blir det. Och vi är ju här då i slutet av februari och början på mars, så att det håller på att bli höst. Och när vi kommer längst ner på Islandet i söder, kört över Magellan sund och kommer till Ushuaia, då känner man att vintern är antågande.
Mm.
Och då hade jag varit i den här gruppen så länge, så att sen vi hade åkt ner på en förmiddag och tittat på den sydligaste punkten så långt vi kunde åka där. Åkte upp till staden, då lämnade jag min grupp och sen, nej nu struntar jag er, och så gick jag ner till hamnen och så tog jag en båt och åkte ut på Beaglekanalen, som det heter efter, det var ju Darwins båt som heter det, han gick runt där.
Just det.
Och så får jag åka och bara helt själv.
Mm.
Jag är inte ensam, men det var ingen av mina kamrater.
Nej, jag förstår. Det var liksom på egen hand i alla fall.
Ja.
Och då var det nästan en stor grupp som åkte genom Patagonien.
Ja, det var det.
Mm.
Men också då delade vi upp det i mindre grupper, så att jag var lite ledare för en grupp som var lite mindre, med fyra stycken.
Just det, för du gör ofta så. När du har ju varit reseledare för motorcykelresorna. Och då delar ni upp i de mindre grupper som du just nämnde. Och så kan du leda då en mindre grupp då. Hur stor är en sån här liten grupp då?
Då kanske vi är fyra.
Ja.
Och det är för att man ska bli samma intressen, samma sätt att köra motorcykel. Ja, personkemi.
Mm. Har alla samma sorts motorcykel när du kör?
Eller ja, det variera? Kan man säga. Ja, men det är, i stort sett så blir det så att vi hyr en modell som passar för den här typen av körning som vi ska på.
Just det. Och det är lite andra modeller än vanliga
landsvägsmotorcykler? Nej, det är ju en väldigt vanlig modell motorcykel. Ja. Alltså det som har blivit väldigt populärt på senare tid också, det är ju Adventure-modellen. Kan man säga. Det är de som man kör. Så man kan köra allting på.
Mm.
Passar bra till både grus och asfalt. Och motorvägen skulle också funka bra på.
Just det. Men de är lite rejälare på det sättet att de klarar grusvägar lite bättre helt enkelt.
Just det.
Ja, precis.
Där i Patagonien så skedde det faktiskt en olycka också. Att han som åkte i min grupp åkte kull på en sån grusväg och bröt sitt ben. Fick jag avbryta resan, och där fanns det ju ingen telefonmottagning och annat. Och vi fick vänta till följebilen kom och vi fick ta med oss dit till stansan där vi skulle bo över. Och sen därefter så kom det en så kallad ambulans, det vill säga ett plåtskåp på en skeva pickup, och så fick han köra i 10 timmar.
Oj, för att komma till en sjukstuga.
Ja, ja. Och det var först på den sjukstuga nummer 2 som de kunde börja koka lite gips. Så
de hade resurser helt enkelt.
Ja,
just det.
Men i slutändan så löste det sig. Men
han blev återställd.
Ja, han fick ju lämna vår grupp. Och
ja, just det, men han fick inga men.
Nej, det gjorde
av
han.
Den här fördröjningen i alla fall. Vad skönt att höra. Mm. Har du varit med om några? Har du själv varit med om några liksom mer allvarliga missöden på dina resor?
Nej, inte något allvarligt.
Nej.
Någon lättare kullkörning har jag hänt.
Mm.
Och men inget inte där någon har blivit skadad.
Den här gruppen ni åker i, är det mest herrar eller har ni även damer med?
Nästan alltid någon dam med. Ofta som passagerare, men även som egen förare är det med. Men det är det mestadels män.
Det är manlig dominans.
Ja, mm. 60 år medelålder.
Och det är medelåldern, ja just det. Ja, precis. Inga ungdomar.
Nej.
Nej. Varför är det så tror du? Har motorcykel blivit en sån grej? Om man skulle kanske...
Tid.
Ja, tiden helt enkelt. Ja. Mm. Ja. Det är väl det handlar om kanske. Det är ju egentligen samma sak man tänker sig. Alla de här rundresor när man flyger iväg någonstans i världen och åker buss och blir guidad i Sydamerika eller Myanmar eller vad det kan vara för någonting, så är det också medelåldern 60 plus. Jag har själv varit reseledare för sådana resor i Indien och det är ju få under 50, om knappt någon i en stor grupp så att säga. Så är det ju. Double income no kid, mm, kanske förklaringen. Barnen har flyttat hemifrån och man har lite bättre resurser och tid som du sa. Så att så är det ju. Vi håller oss kvar på andra sidan Atlanten ett tag till och så förflyttar vi oss från den absolut sydligaste spetsen upp till den nordligaste spetsen. För du har ju nämligen kört hela vägen från nordvästra USA, från Seattle och upp till Alaska, till Anchorage.
Ja, och åt andra hållet också.
Ja, fram och tillbaka.
Ja.
Två olika resor eller samma?
Det var två olika resor.
Två olika resor.
Den första gick från andra hållet, från Anchorage och ner. Och det var en ganska lång resa. Vi korsade oss igenom en hel del genom Alaska, Yukon, British Columbia.
Just det, på norra Kanada där. Mm. Nationalpark. Jag har skrivit den, men i Vagabond. Den verkar jättehäftig, den här nationalparken.
Ja, alltså, och Yukon, komma till, du vet, Klondike, till Dawson City. Ja, det är väldigt mycket...
Ikoniska platser.
Ja, och guldgrävar, historier. Mm. Och det är top of the world highway. Från Tuki i Alaska över till... via Chicken och över till Dawson City. Det är ju en alltså magnifik väg att åka. Där det är bara ripsnår så långt ögat når mot ishavet. Och precis på trädgränsen och går vägen runt. Och sen är det så långa, härliga avsnitt att köra. För det finns ingenting att stanna vid. Man måste tanka det och se en bensinmack. För det nästa hinner, det kommer inte.
Nej, jag förstår. Det gäller alltid att passa på.
Ja, och jag tycker väldigt mycket om just det. Att få ha lång tid i sadeln och få långa sträckor att åka. Och mycket att se under tiden. Och det var det verkligen där uppe.
Såg ni något vilt? Något vilda djur?
Mm. Ja, vi såg björnar. En svartbjörn. Och vi såg även väldigt, väldigt stor älg. Och hjortar naturligtvis. Året efter, när vi körde åt andra hållet, från Seattle och upp till Anchorage. Då var det på våren och då såg man mycket mer djur. Då såg vi både grizzly och bergsgetter och vi såg bisonoxar. Mm. Så det var den delen ändå häftigare.
Och då menar du från motorcykeln?
Från motorcykeln, när du kör, vi vägen.
Ja, står vid vägarna. Ja.
Just på våren när vägkanterna grönskar så kom ju djuren ut mot vägkanterna mer.
Ja, just det.
Det är fortfarande kanske vinter inne i skogen.
Ja, men även här då så fanns det ändå tillräckligt mycket logi med jämna mellanrum så att ni inte slapp tälta. Så att
ja, det gjorde det. Fanns logi där. Och det som är lite häftigt när man åker i det området är ju att när man stannar för att ta en kopp kaffe vid det lokala fiket så alla klischéer besannas när man kommer in.
Som till exempel?
De som sitter vid baren. Sakerna på väggen, hur det ser ut i möbleringen, hur man blir tilltalad.
Jag ser framför mig då föreställer jag mig såna här lumberjacks, såna här rutiga skjortor och jackor.
Ja.
Cowboyhattar förstås.
Ja.
Okej. Okay. Schablon USA.
Jo, men skillnaden när man kommer från Kanada och in i USA igen då. Eller tvärtom. Mm. Det syns direkt på vägskyltarna.
Ja.
För på den amerikanska sidan där är kulhål i dem.
Okej. Okay. Man har liksom nöjesskjutit på lördagskvällarna.
Ja.
Just, inte på kanadensiska. Nej. Färre skjutvapen kanske helt enkelt i omlopp. Ja.
Eller man i alla fall använder dem inte.
Nej, man kanske inte lika skjutglada helt enkelt.
Nej.
Så det är en häftig resa att göra. Och Kanada är alltså, gav det mer smak.
Kanada ger verkligen mer smak. Ja. British Columbia, alltså det tyckte jag väldigt, väldigt mycket om.
Mm. Och det är sådana gigantiska avstånd i Kanada, eller hur? Jag menar, vi tycker att i europeiska mått har ju Sverige stora avstånd, men Kanada slår ju oss med hästlängder.
Ja.
Mm.
Det får man köra 50-60 mil varje dag om man ska
Just det.
Komma fram.
Men, alltså, hur blev det när ni kommer in på en sån här liten lokalt liten krog för att dricka kaffe i Kanada eller USA, ja, det är uppe i Alaska där. Hur blev ni bemötta? Här kommer då några gubbar från Sverige så att säga. Hur betraktar de er där?
Nästan uteslutande med intresse. Och så när de hör att vi är från Sverige så är det nästan alltid någon som säger min grannes farfar kommer därifrån eller någonting.
Ja, just det. Alla har någon anknytning.
Alla har en relation hit i Norden och någonting.
Just det. Kul. Ja.
Och det blir lätt så när man kommer med motorcykel att man väcker ett litet intresse. Det är alltid någon som stannar och frågar. Så brukar man ha kanske en svensk flagga på vindrutan och sen så alltid någon som pratar.
Just det. Ja. Alltså det här att köra motorcykel, jag förstår att det här varit en dröm för dig ända sedan du var barn. Men det tog ett tag för dig att realisera den här drömmen helt enkelt.
Ja, det är först nu sen jag har kört väldigt mycket som jag har funderat på. Någon har frågat hur du kunde börja och varför det blev som det blev. Och en tanke som, och ett minne som hela tiden dyker upp, det är att jag tror det måste ha varit i augusti strax innan skolan skulle börja. Jag tror att det var mellan femman och sexan. Så följde jag med en kompis, hans mamma, in till Ånge. Vi bor ju en by utanför. Och hon ska fixa något. Och vi sitter vid en mack och väntar. Och så kommer en motorcykel. Och slår till och lägger sig på en gräsplätt. Och fika lite. Och ja, men vi går dit och pratar tycker jag. Och det visar sig att det är en engelsman. Och nu har ju vi läst engelska i 2 år i skolan. Så vi släpper igång och pratar här och provar och praktiserar. Och han är alltså en riktig världsomseglare på motorcykel. Och jag blir så oerhört fascinerad av det här. Och ingen av mina kompisar är det minsta intresserad.
Det var du.
Ja. Så det blir inget mer.
Det föds en tanke där, men sen blir du ändå inte en riktig motorcyklist först. Nej. Långt senare. Det kommer dröja, vad blir det då? 30 år?
30 ungefär. År.
Ja. Tills du var drygt 40 då.
Ja.
Då gjorde du slag i saken.
Ja, och då när jag började kört igen, då kommer jag ihåg, då kommer det här minnet tillbaka.
Häftigt, ja. Men det satte liksom ett frö där ändå på något sätt kan man säga då.
Ja, det skulle kunna vara det.
Om jag tror ofta det funkar sådär, så har det varit för mig också väldigt mycket. Att någonting man upplever i sina unga år som så att säga är med och präglar den sen. Så det där ska jag göra. Verkligen. Resandet har verkligen varit så med mig. Så från 5:e klass ända till du var drygt 40. Och då äntligen så kunde du förverkliga dina drömmar. Och nu för tiden då kan man säga, du har haft ganska mycket tid att göra de här långa resorna. Hur går det? Nu är du pensionär nu?
Snart.
Snart. Mm. Hur har du kunnat klara av det de här senaste åren då med att tjäna pengar och sådär och arbeta och så och ändå göra de här resorna?
Ja, under de här 30 åren då, från 5:e klass till jag var drygt 40, så har jag arbetat väldigt mycket kan man säga.
Ja, jag förstår. Så du jobbade ihop ett sparkapital?
Ja, kan man lugnt säga.
Så du kunde checka ut lite grann där då?
Kunde checka ut lite.
Ja, vad häftigt. Så att sen dess har du helt enkelt kunnat göra de här resorna och jobba lite mindre?
Ja, kanske inte på en gång då. Men lite nu på sista åren här så har det verkligen kunnat bli så.
Ja, just det. Och jag antar nu så småningom när du får pension då så kan du kanske göra ännu fler resor?
Ja, det ska det bli. När vi var i Colombia så såg ju Bengt ett frö. Han ville att vi ska åka Bahia halvön, alltså kaliforniska halvön söderut och ta en färja in till mexikanska västkusten och följa kusten ner till Panamakanalen.
Det låter
och sen är det ju slut på vägarna. Så då måste vi vända och då tar vi östkusten upp.
Just det.
I alla de länderna.
Genom Centralamerika.
Ja. Och ut på Yucatan.
Just det. Ja.
Tittar man på kartan så är ju inte projiceringen så bra för att när man lägger ett spår så ser man ju att det här blir väldigt långt. I första anblicken ser det inte ut att vara så långt men det blir ju 1250 mil direkt.
Det blir en lång resa, det blir en månad eller mer kanske.
Ja, absolut. Det kommer att krävas 2 månader.
2 månader, jag förstår. Men det kan bli en häftig resa.
Ja, det är något att se fram emot när världen öppnar igen.
När tror du att du kan komma iväg igen då? Det är klart att det är väl en 10 000 kronors fråga förstås. Det vet ju ingen säkert, men vad tror du själv?
Jag har en fundering på att jag hoppas och tror att ett projekt ska kunna starta någon gång i augusti nästa år.
Okej, okay. Augusti 2021 hoppas du kunna. Det låter ju rimligt tycker jag.
Jag har ju nämligen en vår som är späckad med teater och en teaterpremiär som vi ska ha den 30.
Du spelar juni. Teater själv?
Ja.
Ja. Kul, på en scen uppe i Ånge.
Ja, sommarteater.
Ja.
Premiär 30 juni.
Ja, så ni ska repetera hela vintern här?
Ja.
Ja. Vad är det för pjäs man frågar dig?
Ett nyskrivet manus om ett gammalt värdshus som vi har spelat teater om förut.
Ah.
Men nu är det helt nytt.
Vad heter teatern? Eller vad heter scenen?
Krogen.
Krogen i Ånge. Ett tips för alla som passerar Ånge kanske någon gång nästa sommar och gå och titta på det. Men sen kan man ju också åka motorcykel i Sverige för all del. Och du har ju åkt en del i Sverige också. Och du var med om ett arrangemang som du kallar för Mitt Sverige Grus. Vad var det för någonting?
Ja, det är ju han Eriksson där på Eriksson Motorcycle
Tours. Ja, just det, som du jobbar ihop med.
Ja, så har vi gjort en grusresa på en 4-dagarsresa. Det åker i norra Hälsingland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen.
Bara grusvägar?
Bara grusvägar.
Mm.
Och vi blir alla 15 år igen.
Jag förstår. Kör runt.
Mm.
Okej. Okay. Häftigt. Och då, hur länge är ni ute då?
Det är en 4-dagars tur.
Ja, just det. Och den här arrangeras med jämna mellanrum?
Ja.
Mm. Okej, okay. Just det. Vi närmar oss slutet. Vi ska avrunda här nu. Men jag tänkte att du har säkert några som är dina absoluta favoriter. Kan du kanske nämna några av dem? Dina liksom riktiga höjdpunkter.
Ja, som jag tidigare sa, nordvästra USA, det är en pärla för mig. Och i Europa, där jag har åkt också flera gånger, så är ju Pyrenéerna. Det är ju en lika mycket motorcykelresa som en gastronomiskt äventyr.
Det är absolut, det kan jag intyga. Jag har själv varit där.
Och bergen är lite lägre, lite mjukare än Alperna och det inbjuder till en mycket trevligare motorcykelkörning tycker jag. Och så är det så mycket levande landsbygd och med djur och människor.
Nu kan man gå in på små krogar och äta sådana där pinchos på den spanska sidan. Kanske, jag vet inte på den franska, men på den spanska sidan kan man det.
Mm.
Mycket gott. Sen får man se upp. Jag körde bil i Pyrenéerna i slutet av mars och nere i dalen så var det snöfritt och jag tänkte jag skulle ta en genväg och inte den här så att säga vägen ner i dalen genom tunneln utan upp över passet för det var mycket närmare. Men just den tidiga morgonen så var det ju snö och väder där uppe vilket jag inte kände av där nere i dalen. Så när jag kom upp där uppe så med sommardäck, en bil hyrd i Barcelona, så känner jag hur det börjar slira. Det är liksom några decimeter ny snö och bilen bara sladdar runt. Så det är någonting man får tänka på kanske när man kör i bergen. Att vädret kan ju skifta så fort. Speciellt i Alperna och även i Pyrenéerna då.
Ja, men det är det.
Höjden skiftar ju så fort. Det skiljer från våra svenska fjäll. Det är lite plattare.
Ja, det är det. Och många av vägarna är ju stängd tills att det blir vår riktigt.
Ja.
Så att det måste bli slutet av maj, början i juni innan man tar sig över.
Du kör vinterkör inte?
Nej.
Inte
än i alla fall.
Nej, det är kanske inte så mysigt. Kallt.
Det finns de som är i min bekantskapskrets som tycker att det är väldigt häftigt. Och dubbar och kör och så. Men...
Ja, du kör med dubbdäck helt
enkelt. Ja. Men det har inte jag gjort än.
Nej. Nere i Alperna och Pyrenéerna för den delen också så sätter du på snökedjor på däcken också. På bilarna i alla fall. Mm. Men det kanske man inte gör på motorcykeln.
Nej,
det går inte. Nej. Ja, häftigt med alla dessa motorcykelresor och du ska som sagt ut förhoppningsvis till Amerika och Nordamerika, Mexiko och Centralamerika igen om ungefär ett år, hösten 2021. Vi kanske får anledning av att du får komma tillbaka och berätta om det då när du kommer tillbaka. Det vore spännande att höra tycker jag.
Gärna.
Ja. Tack för idag Gert och nu ska du så småningom antar jag åka tillbaka upp till Ånge. Du kom nu på morgonen, ska jag berätta, från Hudiksvall närmast. Du körde ner 6:30 på morgonen, startade du resan i Hudiksvall. Och så ringde du mig att du var framme här i Stockholm 9:30 ungefär.
Ja, det stämmer.
Ja, så att, och det är väl inget, det är väl piece of a cake för dig, Hudik-Stockholm.
Ja, det är lite tråkigt. Jag valde ju den snabba vägen nu.
E4-an bara.
Ja, lite tråkigt. Det brukar undvika det.
Ska du köra små vägar hem då?
Ja, jag har ju ett litet ärende till Linköping först. Och
okay.
Då använder jag mig av en app som heter kurviger.de. Och då kan man hitta, då blir det alltid kurviga vägar.
Wow, kurviger.de. Vilket underbart bra sluttips i det här avsnittet av Resor med Vagabond. Tack för att du lyssnar och tack Hjärt för att du är med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.